Det här är dialekt i P1. Varför låter göteborgarna alltid goa och glada?
Stockholmare är smartare än lantisar, tycker jag.
Stockholmarna dryga? Och vad skulle krävas för att en smålänning skulle låta tuff? Det är det dagens dialekt i P1 handlar om, för vi ska ägna oss åt satsmelodier. Och om du tror att det här är lätt som en plätt, ja, då lurar du dig själv. Men till vår hjälp så har vi som tur är Fredrik Lindström.
När man träffar människor som pratar en viss dialekt så är det väldigt lätt att man gör sig en föreställning om att de är som de låter. Alltså att vi kopplar människors sätt att prata till deras personlighet, trots att vi egentligen inte riktigt har något säkert underlag för det. Men vi gör oss föreställningar om att norrlänningar till exempel är trygga, eller värmlänningar är glada och pratsamma, goa göteborgare, stöddiga stockholmare, gnälliga örebroare, dumma östgötar och trovärdiga dalbor. Och man kan ju få lite perspektiv på det här med att stockholmare låter stöddiga när man vet att i stort sett i alla länder på jorden så anser man att just huvudstadsdialekten låter väldigt dryg och kaxig. Nå, är det då så verkligen att människor är olika i olika delar av landet? Är det någonting av deras egenskaper och personligheter som avspeglas i dialekten? Är det någonting sånt som vi kan höra? Ja, det finns ju då väldigt lite som tyder på det. Om man jämför de olika dialektområdena i Sverige och tittar på mänsklig lycka eller självmordsfrekvenser eller hur tidigt folk gifter sig eller hur många barn de får eller vad de har för fritidsintressen eller vad de har för syn på livet eller om de tror på Gud eller på någon kanske en sån här högre makt som de själva har hittat på hemma i köket. Ja, det finns ingenting som tyder på att det finns ett samband mellan hur människor lever sina liv och hur de uppfattar verkligheten, om de är glada eller ledsna och vilken dialekt de pratar. Men varför tror vi då det? Varför förväntar vi oss att dialekterna avspeglar människors personlighet? Och vad är det egentligen för information våra olika sätt att prata innehåller och som vi tolkar som karaktärsdrag? Ja, vi kan ju börja till exempel med min egen uppväxtdialekt. Jag kommer från det så kallade mellansvenska gnällbältet. Växte upp i Eskilstuna som möjligen kan konkurrera lite grann med Örebro om att vara själva implosionscentrum i det här språkområdet. Och det som karaktäriserar dialekterna i gnällbältet är att man har en slags dubbelvokal, eller som det heter på fint språk, diftong. Man drar ut på vissa ord, och särskilt när de är betonade. En Eskilstuna-bo som jag skulle inte säga att någonting var bra eller att någonting var stort. Det skulle i sådana fall innebära att det inte var särskilt bra eller stort. Därför att på dialekten så heter det bra och stort, det vill säga man drar ut lite grann och skjuter in ytterligare en vokal och vilar lite på det när man betonar det. Hur är det? Det är bra. Det här språkdraget, som alltså inte har någonting att göra med att man är ledsen, utan som man snarare använder när man är entusiastisk. Du skulle ha hört E-Type nere i parken i lördags. Jävlar, vilket drag! Kan i andra människors öron påminna lite grann om det ljud som människor gör när de så att säga av missbelåtenhet på något sätt gnyr. Och det som är så intressant tycker jag är att när jag idag återvänder till Eskilstuna med jämna mellanrum, där jag inte bott sedan mitten av 80-talet, så märker jag att identiteten i trakten påverkas av omgivningens förväntningar. Gnällbältet har blivit ett begrepp, och då börjar man också acceptera den roll som hänger ihop med det här. Hjalmar Söderberg sa en gång att människor, de vill bli älskade. Och i brist på att kunna bli älskade så vill de bli beundrade. Kan de inte bli beundrade så kan de nöja sig med att bli fruktade. Och kan de inte ens bli det så vill de hellre bli hatade än att inte väcka några känslor alls. Och jag tror att det stämmer väldigt väl, och det kan illustreras av hur man förhåller sig till sin egen dialekt och den identitet som den skapar. Därför att det här med att det går aldrig, Det har blivit något av ett valspråk i gnällbältet numera. Liksom ordet träligt.
Vad fan håller ni på med? Men vad är det ni hela rena rama jävla helvete håller ni på med? Va?
Man odlar den här identiteten, man försöker leva upp till människors förväntningar. Det vill säga, man tar hellre en lite tråkig roll än att inte ha någon roll alls. Folk i mellansvenska gnällbältet hade naturligtvis mycket hellre tagit en mer positiv identitet om det hade erbjudits dem. Till exempel den som göteborgarna har fått som goa och glada.
Jag ska tala om för dig att när jag var i din ålder så stod jag i strumplästen med bar överkropp och skottade snö på Skanstorget. Fanns ingen i hela Haga som var så insnöad som jag.
Och då skulle man ju kunna tänka sig att ja, men det är väl Göteborg som är Sveriges andra stad. De har väl fått välja först helt enkelt och tog den här lite positiva hållningen och statusen. Men det finns nog en annan, mer rimlig förklaring till att vi tycker att inte bara göteborgare utan kanske västsvenskar generellt låter gladare än andra. Därför att vi har två huvudtyper i den så kallade melodiska accenten i språket i Norden. Och skillnaden den går faktiskt mellan väst och öst. Någonstans sådär lite väster om Örebro där gnällbältet tar slut och Värmland och Västergötland börjar, så ändras själva betoningstypen i meningar. Om man talar någon slags relativ rikssvenska som till exempel jag då antagligen gör, så går man inte vare sig upp eller ner i slutet av ett ord om det inte handlar om en fråga eller ett väldigt glatt påstående, kanske någonting lite överraskande sådär. Det vill säga att vi avslutar en mening ungefär på samma tonfall som vi började. Ett typexempel där vi går upp i slutet av en mening är om det finns en glad överraskning. Han vann en hel miljon. Då markerar vi det just med den här lilla höjningen av tonen. Men någonstans väster om Örebro så börjar det hela se annorlunda ut. Därför där har man en satsmelodi som innebär att varje ord som är betonat eller varje mening som avslutas, avslutas just med en sån här tonhöjning, en sån här uppgång. Det vill säga ett neutralt ord som kaffe heter västerut helt enkelt kaffe. Sådär som att det nästan skulle vara en fråga eller en glad överraskning i en Mälardalsbos öron. Och då satt de och drack kaffe. Och det var inte som att det var någon stor överraskning i det, utan det var mer så att säga ett konstaterande att där är ordet och meningen slut. Men i mera rikssvenska öron så låter det här väldigt glatt. Faktum är att man skulle kunna roa sig med att räkna upp i stort sett alla sjukdomar, och på göteborgska så låter de faktiskt väldigt glada. Han har fått virus. Han har snuva. Bältros. Cancer. Och i våra inte alltför intelligenta öron så låter alltså allt sammans glatt och formar en oerhört dåligt underbyggd bild av att västerut så är människor lika goa och glada och nöjda med livet, vad som än händer. Och när man då reser västerut och kommer till exempel till Sveriges framsida, så har man också en förväntan på att människorna här ska vara goa och glada och sköna och ha en avspänd och glad attityd.
Vi ska segla hela livet samman, ut i världen bara du och jag.
Och jag tror att de här förväntningarna har varit med och spelat en stor roll när man under det senaste halvseklet i Göteborg i allt högre takt, ända sedan Jubel i busken och Sten och Cederök och de här, har odlat rollen som historieberättare, som ordvitsare, som goa och glada gubbar och sånt. Det har blivit en nästan lite kvävande identitet som bygger mycket på att svara upp mot förväntningar.
Gubbar! Vilket djur i djungeln är sämste bilföra? Krokodilen? Ha, hur god är den då? Ha, krokodilen vet du.
Jag vet att det finns en och annan göteborgare som är in till döden trött på det här odlandet av den goa, glada, gemytliga, fryntliga göteborgaren. Och som känner, kan inte vi också få vara lite som andra folk och vara lite ledsna eller tjuriga ibland och så vidare.
Jag får sån fruktansvärd dödsångest. På min grav ska det stå: här vilar en man i sina bästa år, men det är inte hugget i sten. Jag kan inte sluta vitsa. Det är därför det luktar skämt här inne.
Och det borde ju naturligtvis inte vara någon överraskning att när göteborgskan rankas så ofta som den absolut mest positiva och mest statusfyllda av svenska dialekter, att det också påverkar människorna där. Det finns faktiskt ett roligt exempel på hur mycket göteborgarna har kommit att identifiera sig med det positiva av sin dialekt på senare tid. Nämligen den övergöteborgska formen köta, som betyder sitta och snacka. Och sådär, vi ska sitta och tjuta några stycken här. För den kan egentligen inte ha tillkommit på den naturliga vägen, om man får uttrycka sig så, i dialekterna. Det är nämligen så att ordet tjata kan få ett ohaltigt uttal i göteborgskan, precis som ordet gata kan heta gåtan. Men det här ö-uttalet som är köta, det kan faktiskt egentligen bara komma från ord som vi svenskan stavar med o och som uttalas med å på rikssvenska. Alltså gott blir till gött. Tjata kan aldrig bli köta på den så att säga naturliga vägen. Den kan bara tillkomma genom att man vill göra dialekten lite extra dialektal.
Så, uppåtgående satsmelodier är lika med glatt, kanske. Det låter i alla fall glatt och det påverkar våra förväntningar. Och gränsen, den går ungefär vid Örebro. Men vad händer då om vi tar ett kliv västerut och passerar riksgränsen?
Att det nu är den här västsvenska satsmelodin som påverkar våra förväntningar och vårt känslomässiga intryck, det anser jag mig kunna bevisa genom att vi går ytterligare ett steg västerut. Där den här accenttypen blir ännu tydligare, nämligen i norskan. För i norskan så går man ännu högre upp i slutet av ett ord, om det är betonat eller om det står sist i en mening. För de känner att norsk låter väldigt deiligt och det låter så glatt och morsomt, så har det mycket att göra med att det går upp i slutet av orden och meningarna, och det låter som det nästan aldrig ska komma ner igen, och det kanske går på någon form av syrgas eller något sånt. Och vill man nu förtydliga det här ännu mer så kan vi ställa det emot finlandssvenskan, som ju alltså har den mest renodlade formen av den motsatta satsmelodin, där man inte går upp i slutet av meningar utan snarare har en liten tendens till att gå en aning neråt istället. Det vill säga att en norrman som säger "jag är så deprimert", det är en självmotsägelse. Därför att om man går så högt upp i slutet av en mening, då är man i själva verket glad i våra öron. Men en finlandssvensk som säger "jag är så otroligt glad" kan inte heller vara riktigt trovärdig, därför att så låter inte en glad människa. Ni begriper ju själva vilka grova generaliseringar vi gör i de här sammanhangen. Och här kan man ju komma att tänka på hur en annan svensk språkvariant har fått en väldigt speciell prägel, som också har med det här lite kulturellt orienterade att göra. För det finns någonting som jag brukar kalla för P1-skånska och som vissa andra föredrar att benämna som lundensiska. Men låt oss först ringa in själva fenomenet. Om man kommer från södra delen av Sverige och talar med ett skorrande R, så var det faktiskt så ganska länge, fram på 80-talet åtminstone, att man inte fick prata i radio som programledare eller liknande situationer om man hade kvar sin dialekt. Och det är ganska svårt att göra sig av med den. Men många som var utbildade då på universitetet i Lund och som kom från olika skorrande delar av landet så att säga, de kunde klara av att ta bort sitt skorrande R, men de behöll fortfarande sin sydsvenska satsmelodi. Det vill säga, om du skorrar och pratar så här och så tar du bort det skorrande R-et och då fortsätter du att prata med den sydsvenska satsmelodin. Och det här blev då ett fenomen, att det blev så vanligt i olika kultursammanhang, och P1 och P2 var nästan nerlusade av folk som satt och sa att den här diskurspartikeln är ju oerhört intressant om man väger den mot de olika teserna som har framkommit i den postmoderna diskussionen. Eller när Mozart var i Salzburg skrev han sin andra sinfonietta, den i F-moll, den som kallas för den böhmiska. Och på det här viset så fick den här dialekten, eller lite halvkvävda dialekten, vad vi nu ska kalla den för, en slags kulturell association och kom att förknippas med kulturjournalistik. Och när till exempel Susanne Reuter i humorprogrammet Reuter och Skog skulle göra en svensk kulturjournalist, ja då pratar hon på det här viset.
En bok som jag varmt vill rekommendera till alla de underbara människor som vill bli berörda på ett sätt som man kanske inte blir berörd på. Du hävdar att denna boken är dikterad av en delfin.
Det handlar om en delfin och den är skriven jag-form, så det är en berättarfiktion.
Så du har hittat på det som står i boken?
Ja, en delfin kan ju inte prata.
Det står här att de kan det.
När Felix Herngren gör sin Dan Bäckman, då pratar han också den här lite halvkvävda sydsvenskan.
Vad är egentligen kultur? Jag blev tandlös, kopplade bort under kroppen och svarade märkt av situationens allvar. Det är mer än du någonsin tror. Det är trucken som körs vildsint av Peter på fabriken. Det är såret som kliar på ditt skenben. Det är vattnet som bubblar kring ägget i kastrullen.
Okej, men då kan man ju undra vad det är som gör att vi kan ändra ord, böjningar, kanske slipa på vårt uttal eller skorrande, men att det är så mycket svårare att dölja sin satsmelodi. Varför är det så?
Jo, rent fysionomiskt så är det faktiskt så att de här grejerna, de sitter i olika delar av hjärnan. Själva språket och meningarna och det sakliga innehållet produceras ofta i den ena hjärnhalvan, men i den andra så styrs själva det känslomässiga sättet att prata och betoningarna. Det vill säga, människor som får en skada på den ena sidan skulle kunna fortsätta att prata och producera tal, men det skulle låta väldigt robotlikt.
Då skulle talet låta helt utan några känslomässiga aspekter, väldigt robotlikt förmodligen.
Man skulle också kunna tänka sig att man tappar den funktionen, men man fortfarande kan producera allt det känslomässiga. Och den senare delen är alltså den som är allra svårast att styra, därför att den är vi så omedvetna om. Men det är också den funktionen som är allra äldst, därför att den är egentligen äldre än språket självt. Om vi tittar till djurvärlden så kan vi konstatera att dialekter, det finns även i djurens läten. Det kan man hitta i allt från småfåglar till blåvalar. De låter lite olika beroende på var de kommer ifrån. Och de kan höra skillnad på varandra. Och de här dialektala skillnaderna i djurlätena, de används faktiskt till den sexuella selektionen. Det vill säga, man undviker inavel. Man parar sig inte med någon som har samma dialekt som man själv. Och det är en ganska bra idé kan man säga. Och möjligen finns det någonting av det här som går igen hos människor när vi tycker att vissa dialekter är lite sexiga.
Comme la vague,
Så att den verkliga funktionen hos dialekten verkar inte alls vara det här som vi är ute efter, att det ska tala om några egenskaper, om man är glad eller ledsen eller stöddig eller någonting sånt där på individuell nivå, utan snarare att berätta någonting om själva härstamningshistorien, alltså bakgrunden om var man kommer ifrån. Och ett exempel här som är lika sorgligt som det är tydligt, det är ju det att många svenskar har i efterhand erkänt att det först var i samband med Utöya-katastrofen som man fullt ut förstod att det här som norrmän, hur de talar, det har ingenting att göra med att de skulle vara glada, utan det här är som deras språk låter. Det vill säga, man hörde mängder av förtvivlade människor intervjuas och prata om det fruktansvärda som hade hänt, och samtidigt så lät de ju i svenskars öron väldigt glada. Här fick man alltså svart på vitt att det här är bara en inbillad glädje som ligger i mina förväntningar, i mitt öra. Det har ingenting med dem att göra. Det känns nästan lika pinsamt om man står med brallorna nere som när man till exempel råkar få se färgfilm från början av 1900-talet och inser att ja, det är klart att jag inte tror att världen var svartvit på den tiden, men det är ändå som att jag inte haft det 100% klart för mig förrän jag såg det med egna ögon. Och därmed kanske det är dags att vi vänder tillbaka dit där vi började. Alltså, vi lägger in olika värderingar och förväntningar i olika människors sätt att tala som egentligen har väldigt lite med verkligheten att göra. Och vi pratade ju om huvudstadsdialekterna till exempel, hur vi alltid tycker att folk låter stöddiga där. Och det är precis samma sak i Norge. I övriga delar av Norge så tycker man att Oslo-regionen snacksan låter sanna, låter väldigt stöddigt. Vilket ju för oss är helt absurt. Egentligen lika absurt som att Madridborna läspar och de säkert lät stöddiga i andra spanjorers öron, och så började man härma efter det. I våra öron så tycker man läspning är det minst stöddiga som man skulle kunna åstadkomma om man såg på i veckor och försökte hitta ett stöddigt språkljud. Men det är alltså faktum att i alla länder så verkar man tycka att huvudstadsdialekten låter stöddig. Vilket gör att vi kan göra följande konklusion. Att om vi i Sverige, vilket faktiskt diskuterades på 1800-talet, hade anlagt en ny huvudstad, så där mera mitt i landet, på Västgötaslätten var ett aktuellt förslag, ja, då hade kanske en dialekt i stil med Mariestad och Västgötaslätten, och då hade folk tyckt att det här var det drygaste sättet du kunde prata på. Och det här exemplet går ju att mångfaldiga. Hade vi haft Växjö som huvudstad, ja, då hade man tyckt att det här hade låtit som en ganska stöddig dialekt, så det som idag låter som väldigt präktigt och rejält och folk, då hade man tyckt att det där hängde ihop med knark och storstad och tunnelbana och dryga människor. Och hade Karlstad varit Sveriges huvudstad så hade vi tyckt att den dialekten hade varit den absolut drygaste och kaxigaste. Men det hade inte Karlstadborna menat någonting med. De hade känt sig fullständigt oskyldigt anklagade till att låta dryga, för det hade inte varit deras avsikt, utan det hade bara varit en naturlig del i deras sätt att prata.
Du kan nästan allt. Men kan du göra knappnutter? Annars så får du läsa hajkboken. Sidan 14. Där finns det en konstruktion på knappnötter. Där ser man från början hur man delar en nöt, lindar runt med sydtråd och sen sätter in en liten träbit i och får en knappnöt. Kan ni slå fram rytmer och kanske sjunga till?
Och det allra mest intressanta med det här, det tycker jag inte bara är det vi lär oss om själva dialekterna, utan också vad vi lär oss om hur vi påverkas av människors förväntningar. För om vi återvänder till Hjalmar Söderbergs devis, så stämmer det ändå alltså inte bara in på landsändar och regioner att man tar den identitet som man kan få i ett slags förhandling med omgivningen, utan så är det ju också med var och en utav oss. Det här snacket om att man ska vara den man själv är innerst inne, det är egentligen mest bullshit, därför att all vår identitet som människa tillkommer i ett slags förhandling med omgivningen. Så att precis som de olika regionerna och dialektområdena kan få bli de gnälliga eller smarta eller stöddiga eller goa eller glada, så kan vi få den rollen i en grupp av människor i ett slags förhandling med omgivningen. Den roll som vi försöker bära upp och som omgivningen tillåter oss att ha. Och helst vill vi naturligtvis bli de som är älskade. Men kan vi inte bli det, så kan vi tänka oss att minst det var den här gnälliga som sitter och mal på bostadsrättsföreningsmöten och säger det. Cykelparkeringen har ju nonchalerats i flera omgångar här. Det är inte okej att det ska vara så här och folk röker på balkongerna och så vidare. För vi tar hellre en roll att få vara någon än att inte vara någon alls.
Och nästa gång du möter en göteborgare så kan du ju fundera på hur glad den här göteborgaren egentligen är. Och stockholmaren, hen kanske inte alls är så dryg som man kan tro. Och det kanske visst går i gnällbältet. Producerade gjorde David Rune tillsammans med mig, Marie-Caroline Bevär. Slutmixen gjorde Frida Claesson Johansson. Och Dialekt i P1 görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.